Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Idag ska vi prata om Henke Larssons lyckade comeback, om Rasmus Jönssons märkliga flytt, om den sömniga supermatchen som fick ett spännande efterspel, om lagen som jagar bäst nu, Djurgården och Häcken, om Sirius stjärnsmäll i Norrköping, om domardebatten, därför vägrar vi VAR, gör det oss till aktivister, och till slut förstås ett gäng läsarfrågor. Men först veckans spaning, och det handlar om att jag spår en dipp i intresset kring allsvenskan de närmaste åren. Därför att, och häng med här nu, för detta kan bli långt. Vill du säga någonting emellan jag kör igång, Per Boman, eller känner du att du har din röst uppvärmd?
Ja, men jag har den uppvärmd och jag vill gärna vänta in din spaning innan jag säger någonting.
Då drar jag igång. Jag spår alltså en dipp i intresset för allsvenskan på sikt här, och det bygger jag på bland annat att sen Malmö FF började gå till Europa så har ju allsvenskan haft lag i Champions League eller i Europa League i princip varenda år. Men det har inte gett någon publikskjuts och inte heller ökat draget, suget och trycket runt svensk fotboll som man kanske trodde att det skulle göra. Och då undrar jag, vad ska då göra det? Vad är nästa steg för svensk fotboll? Allsvenskan har ju ett snitt på runt 9000 i år, knappt 9000 hittills. Det bör köpa av Hammarby och AIK. Dippar de ett par tusen, som i alla fall något av de lagen lär göra, då sjunker ju snittet ytterligare. Faktum är att publiksnittet var ju högre i allsvenskan 2002, då låg det på 10 208, så under snart 20 år har man alltså inte lyckats få snittet att öka i allsvenskan alltså. Jag är medveten om att serien innehåller fler lag nu och att regimen gärna räknar in superettan för sina 2 miljoner åskådare årligen, men för allsvenskan är det ändå en oroväckande utveckling. Konkurrensen från andra sporter som blir allt mer professionella och publiktillvända ökar ju samtidigt. Och nu kommer damfotbollen dessutom, som har mer inkluderande och sympatiska läktaruttryck och kan locka de som inte står ut med hatkultur och annat elände som man får dras med i herrallsvenskan på många håll. Sen det emellanåt oresonliga motståndet mot polisens villkorstrappa, både från supportrar, klubbar och SEF, ger ju en bild av en rörelse som inte vill följa demokratiskt beslutade lagar. Och även om man nu inte tycker att det är så allvarligt i just det här fallet, så skapar ju det en atmosfär runt fotbollen som är allt annat än inbjudande. Istället blir det som en ren konfliktzon med en jäkla massa tjafs och bråk. Spelbolagen är idag under stark attack från samhället. Och från och med 2020 ska ju allsvenskan gå i säng med Unibet, vilket är ett mycket kontroversiellt beslut som också riskerar att påverka bilden av allsvenskan negativt. Och definitivt kommer skapa en rad frågeställningar som jag undrar om fotbollen ens är medvetna om. Sen har allsvenskan stora strategiska problem som man inte lyckats lösa. Vi är en extrem konstgräsliga som på sikt bromsar oss från att växa som attraktiv miljö för riktigt bra fotbollsspelare. Men istället för att förbjuda konstgräs och subventionera gräsplaner så ska man alltså lägga alla pengar på varbölden VAR, som är ett hot mot hela fotbollen som vi känner den idag. Ett hot som dessutom kommer inifrån, vilket är mycket svårare att försvara sig mot. TV-bolaget Discovery har betalat enorma pengar för tv-rätten från 2020 fram till 2025, som de nu måste hämta in genom att försöka sälja produkten vidare på olika sätt. Jag har svårt att se hur de ska få ihop affären om intresset samtidigt rasar. De får nog slita väldigt hårt för det. Vem vill betala svindyra summor för något som riskerar att bli allt mindre attraktivt? Det kan också bli ett stort problem som spiller över på fotbollen. Sen har svensk fotboll inte nått nya publikgrupper på ett bestående sätt senaste tiden. Fotbollen växer ju egentligen så det knakar internationellt. Damfotbollen växer, e-sporten växer. Men intresset för allsvenskan har i praktiken stått still de tre senaste åren. Och nu är jag alltså rädd att det sjunker. För att dessutom så har vi ju sportmediernas ekonomiska situation som blir allt mer ansträngd. Allsvenskan har levt oerhört mycket på att vi inom media har bevakat serien oproportionerligt mycket. Det har helt enkelt varit kommersiellt viktigt för oss. Men när läsningen viker och intresset minskar så kommer vi att dirigeras om för att fokusera på annat. Vem vet, nästa år kanske den här podden handlar om damallsvenskan och inte mig emot. Det är väl inte fel om damfotbollen får en ökad bevakning, Per Boman.
Jaha, det var en utläggning. Ordentlig utläggning. Jag har olika saker att säga om det här. Det första jag tänkte på, som inte kommer, då kommer jag inte bemöta det i sak först, för det var en annan grej jag tänkte på, för jag har inget Twitterkonto, men jag har ett sånt här hemligt litet konto, så jag ser ju när det bränner till ibland, och jag såg ju att det var många som var väldigt, många av de mest engagerade allsvenska supporterna som var väldigt kritiska till det du skrev där om att det kanske är ett minskat intresse för allsvenskan. Och när jag liksom funderade på varför folk blir så arga just på dig i det här sammanhanget, så tänker jag att en del allsvenska supportrar betraktar dig som en renegat. En renegat, det är någon som sviker sina ideal då och byter sida i en konflikt då. Jag är väldigt intresserad av arbetarrörelsens historia, och i början på 1900-talet så var det liksom betydande delar av den som var så att säga fortfarande revolutionär i Sverige. Det fanns både reformister och revolutionärer och sådär. Och det fanns otaliga unga socialister då som skrev dikter, böcker och artiklar om sitt hat mot överheten och mot klassamhället och sådär. Och många av dem var älskade. Men efter ett par år så var det ett fåtal av dem som bytte sida då. De blev istället borgerliga kulturarbetare och skrev böcker då för den andra sidan, och för att bli accepterade av sin nya omgivning. När de hade bytt åsikter så började de skriva böcker, så kallad renegatlitteratur, om sin tidiga arbetarrörelsen, där de demoniserade den och förlöjligade den. Då blev såklart besvikelsen hos de gamla kamraterna enorm, och de här överlöparna blev sådär allmänt avskydda och brännmärkte som renegater. Det är en ganska lång utvikning, men jag tänker att somliga supportrar ser dig på samma sätt nu då. För 6-7 år sedan så aviserade du ju öppet att Allsvenskan var din serie som du var verkligen beredd att kämpa för, att som du stod upp för. Och jag vet att du inte blev Allsvenskans förkämpa av några så här karriärstaktiska skäl, utan för att du helt enkelt tyckte att den internationella fotbollen på ett onödigt sätt fick breda ut sig på svensk fotbolls bekostnad. Jag vill verkligen betona att det var liksom ingen karism med det, utan det var bara att du såg väl den att det var så helt enkelt. Och jag vet att väldigt många också uppskattade det ställningstagandet som du gjorde då på den tiden. Många var väldigt glada över det. För du hade Allsvenskans rygg då, och det gav ju dig, även för det inte var det som var tanken, så gav ju det också en väldigt lojal läskrets kring just Allsvenskan. Det var ju många som tyckte att det var härligt att ha en person som försvarade Allsvenskan i vått och tott och sådär. Sedan dess har ju den typen av ställningstaganden, att man då älskar allsvenskan eller försvarar allsvenskan, det har ju blivit kutym liksom, och någonting som väldigt många som jobbar med allsvenskan kör med liksom, den typen av ställningstaganden. Men jag tror att just eftersom du gjorde det tidigt och liksom ändå pratade en del om det, jag tror ändå att många känner sig kanske svikna när du i deras ögon sänker inom situationssäkern allsvenskan. Och då inte längre har en lika rosenkindad syn på serien. Och jag vet att du aldrig villkorligt lovat att stötta allsvenskan. Det har du aldrig gjort såklart, utan det var ju ett kritiskt stöd på något sätt. Men jag tänker att du straffas hårdare, som du då tidigare var en självutnämnd förkämpe för serien. Och med det sagt, jag tycker inte att du är en så kallad renegat då, eftersom jag tycker inte att du sviker några gamla ideal. Jag tycker tvärtom att en människa med genuint intresse för något och omtanke för en serie, de klappar ju inte bara med oss, utan de har också en kritisk bedömning av seriens för- och nackdelar. Och en renegat som byter sida gör ju också det för att vinna personliga fördelar. Och du tar ju däremot ett beslut som i vissa kretsar gör det extremt impopulär och nästan då avskydd. Så kudos för det, vill jag bara säga, om den här långa utvikningen. Vad känner du om det?
Men det stämmer ju säkert. Jag tänker att saker förändras ju. Allsvenskan är ju idag en maktfaktor på ett helt annat sätt med sina egna språkrör. Då när jag tog ställning för Allsvenskan, mycket gentemot att det var ett extremt tryck på den internationella fotbollen, att vi skulle lägga fokus på det. Jag menar, vi hade ju flera personer utsända på Champions League-matcher. Alltså det var ju helt otroligt, det är ju inte i närheten av det idag längre. Det var ett enormt fokus på den internationella fotbollen, och jag tyckte någonstans att det var ett underifrån perspektiv att slåss för allsvenskan, som dessutom var en väldigt splittrad rörelse. Idag tycker jag att allsvenskan utgör en sorts makt. De har sina egna språkrör, och de ska då ses ur ett annat perspektiv. från mig som journalist. Jag ägnar mig alls inte längre åt att just ta den kampen, för dels har de sina egna språkrör, dels är de idag en makt, utan idag försöker jag kritiskt granska dem så ofta jag kan och så ofta det går, och jag ser ingen som helst konflikt i det när du är journalist. Det är ju precis vad du ska göra, så att för mig är det helt odramatiskt, det här är, det är helt okontroversiellt. Det blir lite liv om det från på Twitter från den här sekten då, som jag kallar den, som är väldigt, väldigt mycket taggarna utåt och ska försvara till varje pris. Men ja, det vet ju jag, det ser vi ju på läsarsiffror, så de utgör liksom en minoritet av alla som är intresserade av allsvenskan. Så att det går liksom inte att hänga upp sig på enbart vad de tycker. Så om jag ska vända mig emot något i ditt resonemang, så är det att du lägger alldeles för stor vikt vid vad en förvisso väldigt engagerad klick tycker. Det finns väldigt, väldigt många fler som är intresserade av fotbollsallsvenskan, och de har inte den här synen.
Nej, men den invändningen kan jag köpa. Om man ska gå in mer på sak till om det du
sa. Ja, för det är ju egentligen bättre, för då blir det någon slags metadiskussion här om vad folk tycker och tänker om saker och ting. Jag menar, det där var ju två tweets. Nu fick vi en lång underbyggd utläggning här om faror och hot och utmaningar som jag ändå ser i skyn. Och även om alla inte kommer slå in, för så är det ju aldrig med framtidsutsägelse så att allting går in, så finns det ju givetvis en relevans i den här bilden jag målar upp, särskilt med tv-perspektivet, spelbolagsperspektivet, publikutvecklingen, konkurrensen från andra idrotter. Och det är också en relevant diskussion. Hur mycket ska vi egentligen satsa på herrallsvenskan kontra damallsvenskan nu när damfotbollen liksom exploderar?
Ja, men man kan börja det med damallsvenskan, herrallsvenskan. På samma sätt som jag inte tycker att man ska subventionera herrallsvensk bevakning, så tror jag heller att man inte ska subventionera damallsvensk bevakning. Det har jag gjort det ibland på damallsvenskan förr i tiden framförallt. Och det gav ju inget, så att säga, bestående behov hos läsaren att vi skulle följa det med, om jag förstår saken rätt.
Ja, men det är ju alltid prioriteringar. Det var ju samma som vi inledde det här samtalet med den här diskussionen. Det var ett jävla fokus på den internationella fotbollen. Mm. Jag sa, fan, vi måste satsa på vår inhemska herrfotboll här nu, för att det finns ett bubblande intresse här. Det borde vi fokusera på. Nu finns det ett bubblande intresse. Nu har mediebevakningen, tror jag, för landslaget ökat med 45% här. Och det finns ett bubblande intresse för damfotboll. Ännu inte för damallsvenskan, men det är möjligt att det finns något att bygga där också. Och då är det klart att i de ansträngda medietiderna som vi befinner oss i, så skulle det ta resurser från herrfotbollen då.
Ja, men om jag skulle tippa på vad folk gör när ekonomin gå bakåt, vad de då siktar in sig på, då är min bild att de inte tar några så här leap of faith och hoppas bevaka något nytt för att det ska ge någonting, utan de tror att man försöker slå vakt om det som redan finns.
Ja, men jag menar det. Jag menar
defensiva liksom.
Ja, absolut, och det köper jag 100%, men jag menar alltså att det bubblar ett intresse även för damfotbollen som är så pass starkt så att det på sikt kan vara en kommersiell bäring att satsa på det. Det ser vi i alla fall på fotbolls-VM här, hur bevakningen kring det ser ut. Och jag menar, det skulle egentligen inte vara mer än rätt.
Nej, det vore ju fantastiskt. Men sådär, vi ska gå igenom det du började, du sa att du tyckte det var märkligt att det inte blev någon publikskjuts av att vi har haft svenska lag i Europa League och Champions League, men jag ser inte varför det skulle ge en publikskjuts. Jag liksom motsäger mig det här faktumet att Europaspel skulle vara viktigt för det rent allsvenska intresset. Jag tycker man ska hålla det isär. Jag tror inte det har med så mycket med varandra att göra.
I grunden köper jag det, men samtidigt så borde det, så tycker jag att när vi år efter år går till Europa League, Champions League, det har ju gett en starkare ekonomi till många klubbar. Det har kommit in mer pengar i allsvenskan. Att det i sin tur borde leda till liksom att allsvenskan tar den typen av steg så att det blir en mer attraktiv liga. Inte själva liksom spelandet i Europa, men att man bygger en starkare liga. Att det borde skapa ett större drag runt allsvenskan. Men jag kan inte se att det riktigt har gjort det. Och då undrar jag egentligen, vad är det som ska liksom... Vad är det som ska göra att allsvenskan helt plötsligt tar ett nästa steg här och istället liksom går från vikande publiksiffror till att gå upp mot 15-20 000 i snitt istället för att kanske gå ner och röra sig mot 5 000 i snitt?
Jag tror ju kanske att det kommer sjunka något de närmaste åren, men jag tror inte det kommer bli en dramatisk sänkning av snittet. Och du säger det att det bärs upp av AIK och Bayern. Jo, men publiksnitt bärs ju alltid upp av ett par publiklag. Så det tycker jag liksom, det tycker inte att man kan anklaga, så att säga, årets publiksnitt för. Å andra sidan så är det rätt att klubbar som Kalmar och sådär kunde ha Alltså de mindre etablerade allsvenska, de etablerade allsvenska klubbarna som är lite mindre, de kunde ha lite högre snitt som imponerade för 10-15 år sedan jämfört med idag. Nu är det kanske det storstadslagen som framförallt imponerar.
Ja, och de här mellan mindre stora, Kalmar, Örebro, Älvsborg, nu får man se vad IFK Göteborg tar vägen. Om de kommer längre och längre ifrån, så kommer det, riskerar det att påverka deras liksom drag och deras publiksiffror. Och då får du inte någon ökning där egentligen ifall du får en skiktning i serien. Samtidigt som storklubbarna inte verkar ha någon potential att växa ytterligare, utan snarare sjunka. Om du får den dubbelverkande effekten att de mellanstora klubbarna på grund av att avståndet blir för långt till att känna att man kan vara med i toppen och konkurrera, och man får sjunkande samtidigt som de stora klubbarna inte kan öka utan snarare minska, då tror jag att du kan få den publikminskningen.
Ja, det är möjligt. Ja, det går inte att säga att det inte kommer bli så. Men jag tror ändå att möjligen kommer plana ut lite mer, men man får också komma ihåg att publiksnittet numera är ju under då 00-talet har ju varit historiskt högt sett till hur det har varit förr i tiden i Allsvenskan. Så det sjunker i så fall från en hög position liksom. Så det kanske, jag tycker väl snarare då att det kan vara ett exceptionellt intresse då sedan 2002 och framåt, eller i vissa år då, snarare än att det då, och att det då kanske är rimligt att det sjunker lite. Men jag tror inte att det kommer bli någon dramatisk sådan, nej. Jag har inte gått igenom allting, men jag har lite... Det jag tycker, det du sa om spelbolagen tycker jag var liksom sympatiskt. Jag förstår vad du menar så här, men jag tror däremot inte att det kommer påverka intresset allsvenskan på samma sätt som att, jag menar, vi lusade ju ner våra, alla stora tidningar lusade ner sina sajter med massa spelbolagsreklam. Det var inte så att folk slutade läsa våra tidningar för det, och på samma sätt så tror inte jag att folk kommer få ett minskat intresse eller sluta gå på matcherna för att det är en fet Unibet-logga lite överallt. Tyvärr kanske, men folk kommer tycka att det är för jävligt möjligen då, men de kommer inte sluta gå på matcherna, och de kommer inte sluta läsa vår tidning heller för att det är spelbolagsreklam. Det tror jag inte. Angående konstgräset och de här strategiska problemen som du pratar om. Ja, det är pissigt att konstgräset är så normaliserat och utbrett. Jag företräder den här konservativa linjen om att konstgräs bara ska användas norr om Uppsala, och det vet jag att många andra gör också. Men den här nya generationen, de som är 20 år yngre än dig och 10 år yngre än mig och 20 år yngre än mig och sådär, de är ju helt uppvuxna med konstgräs, för de är ju konstgräs något helt normalt. De spelar på det hela tiden och de ser ju det som den kanske rimligaste underlaget eftersom de är så vana vid det. Så när du dör och jag dör och den nya generationen kommer ju tvärtom vara mindre kritiska till konstgräset, så jag tror inte att det kommer påverka.
Men måste intresset. Inte hela Europa eller hela världen då gå i Sveriges riktning? Kan det bli normaliserat på det sättet om det enbart förekommer i Sverige? Sverige är ju i princip den enda ligan i världen som har så extrem övervikt av konstgräs.
Jag tror tyvärr det. Jag tycker att det är ett problem, och jag skulle gärna säga att
men vadå, du tror att hela världen kommer att gå över till att spela på konstgräs?
Nej, det tror jag inte, men jag tror att man kan spela mycket konstgräs i Sverige utan att det påverkar intresset. Just eftersom det är det man spelar på i hög utsträckning när man spontan idrottar fotboll i Sverige idag också, så är det så vanligt helt enkelt. Som sagt, för en ny generation så kommer det kanske vara okontroversiellt, tyvärr. För jag tror att Allsvenskan skulle tjäna på att ha en aktiv gräspolitik då, där man kanske tvingar föreningarna att spela på gräs. Men jag tror inte det kommer hända. Så att, även det är sympatiskt liksom. Och du ser också att pengarna läggs på VAR istället. Men stämmer verkligen det att pengarna läggs på VAR istället? Det tror jag är en dragning. Jag tror inte att det kommer införas i Sverige. Och
Mats Enqvist för SEF där var ute, han nämnde det på Twitter också. Då var han ute och sa att här var inte några beslut tagna och inga pengar skulle läggas på VAR, utan man utredde bara det här. Det sa han ju för att i nästa andetag säga att men det kan komma ett läge då vi måste ha VAR för att få spela i de europeiska kupperna och för att våra domare ska få vara med och döma i de europeiska kupperna. Och jag menar, då är det inget snack, då är det klart som, om det är den utvecklingen som svensk fotboll ser framför sig, då kommer de ju inte ha någonting att säga till om. Då blir ju Sverige tvungna att lägga pengarna på VAR. Så att om den internationella utvecklingen fortsätter i den här riktningen, så kommer Sverige inte ha, eller så kommer allsvenskan inte ha något att säga till om, och då kommer det bli VAR. Vi ska prata mer specifikt om VAR senare, ska vi säga, i vad vi tycker om det. Men just ur det perspektivet, så om utvecklingen går i den riktningen och det blir så att för att spela i cuper och för att i internationella cuper och för att domarna ska kunna döma, där måste man ha VAR, ja, då är det ju självklart att Sverige också kommer få det.
Det du sa om Discoverys enorma summor för tv-rättigheterna tycker jag var intressant, och kanske det som jag känner är allra rimligast i ditt resonemang då, för att ja, de har förmodligen lagt alldeles för mycket pengar på den här tv-rättsaffären, vilket jag har gett mer och mer pengar till klubbarna, och det här är inte klubbarnas problem att Discovery eventuellt inte kommer kunna räkna hem den här affären. Och det gör mig ingenting alls. Jag bryr mig inte alls om ett tv-bolag har liksom, om de kapsejsar på grund av att de har, på grund av att de har lagt alldeles för mycket pengar. Däremot så kan ett problem vara att de kanske tvingas höja, så att säga, abonnemangsavgifter alldeles för mycket, och att det blir alldeles för dyrt att följa allsvenskan via tvn då. Det kan ju på sikt sänka intresset lite om det är för svårt att ta till sig det. Men jag tror att det är en omöjlighet för Discovery att ha för höga priser liksom, för att de vill ju, de har väl, de måste ju bygga intresset för serien på sikt, så att
Discovery är ju ett amerikanskt bolag. Exakt. Jag tänker att mer kanske att faran är att om de här märker att det här är någon slags affär som inte går hem, och man kommer till ett läge där det kostar ännu mer att försöka hålla liv i det, då är det ändå inte det här så mycket pengar i det amerikanska perspektivet. Alltså det är ju inte pengar som hotar liksom. Discovery är ett jättebolag liksom, och då kanske det mer blir att man skiter i det liksom. Att det blir liksom en rättighet som inte riktigt tas om hand.
Kan ju också innebära att man säljer till en annan svensk.
Så skulle
man
säljer
tillbaka till C-more och sådär.
Precis.
Men ja, absolut. Det finns ju någonting där.
Och så har vi ju sportmediernas situation också. Den
exakt.
Borde du vara väl bekant med.
Ja,
och
där
vet du ju själva vilken situation vi sitter i.
Det är intressant. Ekonomin är ju jätteansträngd, och det är kanske till och med en akut situation då i framtiden. Det är därför vi på Sportbladet till exempel låser in mycket av vårt material kring allsvenskan.
Ja, och du vet ju också att vi har bevakat allsvenskan oproportionerligt mycket, skulle man nästan kunna säga, i förhållande till andra idrotter, om man ska se idrotten ur någon slags rättvis balansperspektiv. Allsvenskan får ju väldigt mycket uppmärksamhet kontra var den befinner sig kvalitativt liksom. Det är en liga som är ganska lågt rankad, och jag menar, det hänger ju givetvis inte ihop, utan vi gör ju därför vi vet att finns, eller i alla fall har funnits ett intresse i grunden, men den där dagen det där inte liksom är kommersiellt gångbart längre, då kommer det ju från våra överordnade inte finnas några skäl att värna allsvenskan, utan då kommer den kommer ju bara svepas undan i så fall om man kommer till det läget. Det finns ju ingen nostalgi, cheferna är inte nostalgiska på det sättet.
Exakt, men jag ser inte det minskade intresset kring allsvenskan i våra lässtatistik faktiskt. Jag ser inte det i alla fall. Men däremot, om det blir en minskad bevakning, så beror det i första hand på mediernas ekonomi snarare än det redan minskade intresset för serien.
Alltså
det börjar hos medierna snarare än att det börjar hos serien, skulle jag säga.
Jag skulle säga att det är, jo, jag tycker att man kan se statistiskt en nedgång, men vad man definitivt kan se är att det är ju liksom ingen framtidsbransch. Det är ingenting som rusar uppåt. Det är inte så att intresset blir större och större och större för allsvenskan i rasande takt. Utan jag skulle säga att en bedömning, utan att ha i detalj gått igenom det här, så skulle jag säga att den är svagt sluttande neråt än kraftigt stigande uppåt.
Ja, men det är möjligt. Det är möjligt. Jag tror att det är för tidigt att säga, helt enkelt. Men sen var det var något annat du sa också om stämningen, att du kände att den var inte så inkluderande alltid, och att det var en del så att säga osympatiska läktaruttryck och sådär, tyckte du. Men, och visst, det finns ju inslag av det, men i det stora hela så upplever jag att det finns en oerhörd lojalitet bland de allsvenska supporterna mot sin läktare och mot sin klubb, och att den stora majoriteten är väldigt, tror jag, är väldigt nöjda med stämningen på allsvenska arenor, så att där tror jag att du är en minoritet.
Bra. Det var väl ett bra sätt att gå igenom var allsvenskan står. Nu när vi har tagit den här diskussionen, vi har stött och blött argumenten. Finns det, tycker du, någon som kan säga att det är fel att ta upp allsvenskan ur det här perspektivet? Är det inte precis så här man ska liksom behandla någonting man bevakar?
Jo, absolut. Jag tycker det är en självklarhet. Och jag tycker att det vore väldigt slätstruket om man låtsades som att alla satt i samma båt och vi gör det här tillsammans och så vidare. Det är ju inte din uppgift som journalist att ta den rollen. Men däremot, som jag sa tidigare, så kan ju folk ha fått den felaktiga uppfattningen att du var en sån stark förkämpe för allsvenskan så att du inte skulle ta upp kritiska saker. Det är ju såklart deras problem i så fall, men jag säger bara att det är inte omöjligt att folk kan ha haft den uppfattningen.
Då går vi över till dagens fem huvudämnen, och det första huvudämnet är utifrån Örebro-Helsingborg ska jag säga, på Bern Arena, 1-0 till Helsingborg. Den matchen var ju speciell framförallt av ett skäl, och det var ju att Henke Larsson var tillbaka på tränarbänken. Jag bevakar den här matchen, men jag ska börja med dig där, Per Boman. Vad fick du för känsla när det blev klart att Henke skulle komma tillbaka igen?
Ja, det är så snabba nyhetscykler numera, så det känns nästan länge sedan. Men det första jag tänkte var att vilket otroligt, otroligt stort misslyckande han var en del av när de åkte ur. Jag säger så här, det här är, det låter kanske så här makabert, det låter ju som en hemsk sak att säga, men konflikt, eller så här, attacken från huliganerna på Olympia, förstår mig rätt, räddade nästan Henke i det sammanhanget. För jag tycker att Henke gjorde ett så pass dåligt jobb som tränare det året. Det snackades mycket om att hans trupp var så där jävla dålig, men det var den inte. Hans trupp höll alldeles utmärkt nedre mittenklass i allsvenskan det året, och jag tycker att han fick ut väldigt lite av den. Så jag tycker att han gjorde ett väldigt dåligt jobb som tränare för Helsingborg det året, och jag tycker inte att det kanske svärtade ner hans CV på det sättet som han kanske borde ha gjort. Så att han får den här chansen igen att komma tillbaka i elittränarsvängen är ju en skänk från ovan för Henke. Så att på det så resonerade jag när han blev klar för Helsingborgen.
Men vad lär man sig mest av här i livet?
Ja, man lär sig av misslyckanden. Mm. Så att jag säger inte att han är körd som tränare, och jag var jätteimponerad av det han gjorde i Falkenberg, men jag vill ändå att det ska vara tydligt att han gjorde ett dåligt jobb senast i Helsingborg, och jag tycker att det kom bort lite tack vare de här dårarna som sprang in på planen.
Jag blev ju väldigt förvånad när den här nyheten kom. Jag tänkte att Helsingborg skulle ta Micke Stare eller någon som ju annan som var ledig, så Stare. Det hade varit ett bra namn. Så att det var ju, jag skulle säga att det var ju årets nyhetsbomb i allsvenskan. Jag vet inte vad som kommer toppa det liksom. Han var väl inte ens med i spekulationerna att Henke Larsson skulle komma tillbaka. Sen är det klart, när man lägger pusslet i efterhand så vet man att han är väldigt nära Christer Azelius och har varit under väldigt lång tid, och Azelius är ordförande, och det pratas väl en del, eller pratas om svågerpolitik och allt så här. Man får liksom ha respekt för den typen av invändning, tror jag, för att det är klart, när man vet att de här nära banden mellan Azelius och Henke Larsson, och han då kommer tillbaka och alla blir väldigt överraskande, och man vet hur det slutade senast och så vidare, så det är klart att det är rimligt att väcka den frågan. Samtidigt är jag väldigt glad att Henke Larsson är en sån stor person inom svensk fotboll. Helsingborg är en så stor klubb. De är så nära, jag menar Jordan, hans son har spelat där, han har varit där både som spelare och tränare. Henke är så nära förknippad med det, så det är så fruktansvärt sorgligt att det slutade som det gjorde liksom, med att han gör sig redo för närstrid med ett par maskerade jävla dårar som springer in på plan där. Det var så oerhört ledsamt att det blev så att jag... När jag hade liksom tänkt på den här skunden, så var jag väldigt glad, för jag kände att okej, nu kan det här få ett annat slut. Nu kan det här få ett bättre slut, och det kommer ju av allt att döma få ett mycket bättre slut. Det kan ju knappast gå sämre än vad det gjorde 2016.
Nej, men det tycker jag var ett väldigt fint inspel, och jag håller med om att just för eftermälet, eller vad man ska säga, så är det här väldigt bra att han kommer tillbaka.
Ja, och utifrån då den första matchen där mot Örebro, som sagt, så var det intressant, för att han får ju inga som helst välkommen tillbaka hälsningar eller någonting, vad jag förstår, av den tillresta Helsingborgs klacken, utan det är ju, han får ju någonstans från även bredare supporterhåll ett ganska svalt bemötande. Och det är ju lite konstigt, jag menar, om man har ju ändå gått på honom och nu ska man slåss för sitt kontrakt och så vidare, och det är han som ska göra det, ska man liksom som supporterkraft inte sluta upp då, eller gör man det först när han har levererat lite och visat lite resultat. Vad hade du gjort om du hade stått på läktaren? Hade du hälsat Henke välkommen tillbaka eller hade du hållit dig lite avvaktande till det?
Ja, men jag har hälsat honom tillbaka med en avmätt applåd liksom, som man ska göra. Men jag tycker att det var väl majoriteten av Helsingborgs supportrar var negativt inställda till en comeback för Henke Larsson. Mm. Det har de väl all rätt att vara. Han har ju inte visat något sportsligt i föreningen som gör att han ska vara den som räddar kvar föreningen i Allsvenskan.
Men återigen,
han hade inte gjort det i alla fall.
Nej, men återigen som supporter ska man inte när beslutet ändå är taget liksom, om man är nu är det skarpt läge, nu ska vi bara vinna den här matchen, ska man inte gå ihop som en enhet då och stå bakom Henke i det läget?
Jag tycker man kan kräva att man inte ska bua ut någon eller att man ska aktivt vara en destruktiv påverkan. Däremot så kan man inte kräva att man ska vara översvallande glad om man inte känner så. Det vore krystat tycker jag. Så att, nej, jag tycker att han fick nog precis det bemötandet som han förtjänades. Om det var så att det bara var avmätt snarare än elakt.
Ja, där är vi inte helt överens då. Men det handlar mer om min grundsyn på supporterskap. Att man alltid ska vara stöttande i alla lägen. Att det är det som liksom ligger i ordet. Men skitsamma. Nu får vi en match. De vinner mot Örebro. Och i efterhand så, även om det, jag förstår om det kan upplevas som efterhandskonstruerat och så, men jag skriver en krönika där om att Henke gör allt rätt i den här matchen, och det är ju lätt att säga då när de vinner och han gör sin första match, och det har väl skrivits en miljard sådana krönikor som inte har varit särskilt underbyggda, men i det här läget var det verkligen så. Jag tyckte att Henke i alla lägen han kunde eller behövde ta ett beslut, gjorde ett val som fick ett bra utfall. Från att han skulle ersätta Bjarnason som hade sålts på topp där med någon spelare och väljer Moro lite överraskande, som är en hårt jobbande ytter som är jävligt dålig på att avsluta, men man får ett djupledshot som hela tiden kommer till avslut, och det är väldigt bra för att Helsingborg är inte särskilt trygga i sitt försvarsspel, så att få död på anfallen, ha en hög press som de också hade, en högre press än man haft under P.O. Ljung, gör att man håller liksom, försöker hålla motståndarna längre från mål, man slipper få de här eviga situationerna runt eget straffområde som man inte är bra på att hantera. Det är bra grejer han gör. Han gör bra byten under matchen. Han tar då in Wandersson när blir skadad redan efter 5 minuter. Istället för att flytta ner Moro, som man också hade kunnat göra, att ta in Wandersson. Det blir lyckat. Både Wandersson och Moro inblandade Rasmus Jönssons mål. Och i slutet så flyttar han ut Moro på vänsterkanten för att få stopp på Östersund, eller på Örebros högersida. Så att det är väldigt många liksom små coachmässiga detaljer utöver det som nästan alltid händer när man byter en tränare, att man får in lite ny energi. Man ser ju att Helsingborg kom ut med energi i den här matchen, så att spelarna verkar i alla fall ha tagit det tränarbytet på rätt sätt. Det är väl han, vad heter han, Max Svensson har ju liksom ett avslut efter 20 sekunder rakt på, för de startar med en jävla frenesi liksom. Och de vinner matchen, och det brukar ju laga också alltid göra så fort de byter tränare. Men det här var ju första gången de vann på Bernabeu, som de kallade det, på 20 år typ. Så de bröt ju också liksom ett statistiskt spöke där. Så det var väldigt bra på väldigt många sätt.
Man kan väl säga så då att när Henrik Larsson kom senast till Helsingborg, då var det ju förvisso något typ av stålbad, men det var också att han skulle vara där nu en längre tid och starta något nytt, och det var lite mer av ett projekt då liksom. Mm. Det kanske passar honom bättre att få det som det var i Falkenberg, alltså ett nu var han där i 2, men ändå någon typ av korttidsjobb där man ska rädda kvar någonting och maximera någonting utav det man har, och spela enkelt och så vidare, och bara ha någonting som inte behöver vara byggt på någon långsiktig filosofi eller sådär. Och då kanske Henke är mycket bättre tränare, så på det sättet kanske det är ett tacksamt uppdrag för honom.
Ja, jag tror framförallt att han har lärt sig väldigt mycket. Mm. Och jag är lite, du pratade om att den där truppen han hade 2016, att den var så väldigt mycket
bättre. Den sa att den var mycket bättre än många av de lagen som kom över Helsingborg i tabellen.
Ja, men kom ihåg hur det var med det där. Det var ju det här med lönerna och de lönetak och så. Det var ganska tufft att gå in, och de var ju tvungna att göra det liksom, så att han har ju en bättre trupp idag, så kan man säga. Om han nu får behålla det får han inte, för att nu försvinner ju en av deras bästa spelare. Det var det resonemanget vi skulle komma in på här. Efter den här lyckade comebacken för Henke, de vinner första matchen och har vind i seglen, men att Rasmus Jönsson nu då försvinner till Thailand, det tror jag blir en tung, det kommer bli väldigt tungt för dem. Nu har de tappat både Bjarnason och då Rasmus Jönsson, som är ju central i deras spel. För Helsingborg var det ju trist med den liksom positiva skjuts man ändå fick. Och sen nu försvinner Jönsson då.
Ja, det är inte jag förstår. är den här märkliga liksom generositeten som många alltså ska klubba visa mot sina spelare. Det har ju liksom, har man kunnat läsa nu i alla pressmeddelanden från Helsingborg att jo men, ja vi egentligen ville vi inte släppa honom, men Rasmus ville ju så gärna, han ville så gärna få den här chansen i Thailand och spela fotboll liksom. Ja men det ska väl Helsingborg skita i, alltså även för att han var schysst för att han kom hem och liksom kom hem till Helsingborg som skulle upp i Allsvenskan och som skulle etablera sig i Allsvenskan, det var väl snällt av honom, men bara för det så behöver inte de skeppa bort honom bara för att han vill få ett äventyr i Thailand liksom. På samma sätt som jag tyckte var konstigt när AIK släppte Robin Jansson, för att Robin Jansson, han har spelat i lägre divisioner så länge så han måste få chansen till ett äventyr. Nej, varför då? Han har ju kontrakt med AIK, han borde få vara kvar där, för jag vet att Wessum sa att han kan inte bli bättre än så här. Det tror jag var skitsnack, för jag tror att Jansson har kunnat vara jättebra för AIK i år också, även om Metsa kommit in ute på det. Men jag menar bara överlag så har jag problem med den här att man liksom ska vara, att man ska ha någon slags, att man ska vara schyssta mot spelarna på det sättet. Vad tycker du?
Jag tycker att det finns två lägen på det. Det är väldigt viktigt för en klubb när det gäller unga spelare att visa att du kan bygga dem, släppa iväg dem så att du skapar liksom en aura och en bild av att det här är en klubb som satsar på sina unga spelare. Det här är en klubb som också låter sina unga spelare få testa sina vingar och
Lex
så vidare.
Lex Elfsborg under många år.
Ja, exakt. Mm. Så att det är klart att man kan inte vara kategorisk, tror jag, att säga så att de alltid ska vara stenhårda för att unga spelare, men i det här fallet, i det specifika enskilda fallet, så tycker jag det är jättekonstigt. Jag tycker det är jättekonstigt att Rasmus Jönsson, som har varit utomlands i 7 år, vad som har skrivit på Twitter, det är så att han behöver planka till bussen. Det är klart att han ändå har lite pengar, han är 29, han kan väl flytta till Thailand om några år. De är ute och säger att den här chansen hade gått förbi om det här thailändska liksom laget, som är det enda laget i Thailand som överhuvudtaget har något att komma med i asiatiska kupper och så här. För ligan håller väl någonstans superettan nivå i övrigt. Börjar med att det här är väl ett hyggligt lag då, med asiatiska matmätt. Så att just den, det är väl okej liksom. Men det är klart att en sån här chans kommer tillbaka, han är 29. Som panik kan det inte vara. Så att det är jättekonstigt. Och då ur det perspektivet så tycker jag det också. Det är konstigt om man känner att man är schysst. Men nu fanns det väl av allt att döma då en de hade inget val helt enkelt. Det fanns en utköpsklausul. Men då, det väcker ju också frågan, vad är det för förhandlingsposition Helsingborg har suttit i när man har tagit hem spelaren då? Här tar man hem en spelare, man bygger sitt spel runt honom, det är han som startar alla matcher. Och sen har man ett kontrakt som innebär att han har en utköpsklausul vid den åldern. Då tycker jag det är konstigt från början att man har hamnat i det läget. Då hade det egentligen varit liksom kanske bättre för Helsingborg att satsa på något annat. Och varför har det varit så viktigt för Rasmus Jönsson att ha den här utköpsklausulen när han kommer hem till Helsingborg i det här läget? Och varför sticker Rasmus Jönsson till Thailand när hans klubb kämpar för överlevnad i en liga som måste vara mycket, mycket mer utvecklande eller inspirerande att spela i den här thailändska jävla ligan? Jag tycker att det osar sig girighet och dålig professionalism. Girighet från Jönssons sida och dåligt skött från början helt enkelt av Helsingborg.
Ja, men nu har de också släppt islänningen. Och de har släppt Jönsson, så ska de då liksom, ska de variera med så här, ja, med Mår och Max Svensson på topp resten av året. Jag tycker att de har många fina fördelar, de är väldigt snabba, de är bra djupled och de är skickliga på det spelet, men de är ju inga målskyttar någon av dem. De kan ju åka ur på grund av detta liksom.
Ja, det tror jag i och för sig inte de gör, för att de andra lagen där nere, det börjar Falkenberg växla upp här. Men och sen vet man ju inte då, det som kan göra att vi får checka upp hela det här resonemanget med Rasmus Jönsson, det är ändå att man har fått pengar i en storleksordning som gör att man vet att man kan lägga dem, och man har ganska långt kommit förhandling med en ersättare liksom. Så att det kommer in en ny spelare med liknande kvaliteter. Men då är det återigen, då ska den spelas in och man vet inte exakt hur den kommer funka och så vidare och så vidare. Så att än så länge så står jag fast vid att det är girigt och dåligt skött.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är om Helsingborg. Vi går vidare till andra punkten på vårt program här. Och det handlar om den sömniga stormatchen. Det som framförallt AIK byggde upp som årets, inte bara årets utan seriens största liksom möte, AIK Malmö FF. Det blev 0-0 och det var en ganska sömnig tillställning när vi summerade den. Vi kan väl börja bara där. Är det årets, eller är det liksom seriens största match?
Nej, men det är intressant, för att jag upplever ändå att det finns en, på ett sätt som jag tycker är ganska fint egentligen, en väldig respekt för Malmö bland AIK-are liksom, att man med all rätt ser upp till vissa grejer som Malmö har lyckats med liksom. Det är ju rimligt, och jag känner också att AIK verkligen vill vara den klubben som är Malmös utmanare, och därför så upplever jag att från framförallt från AIK-håll att den här matchen byggs upp som då den stora matchen i svensk fotboll. Jag tror även att Malmö-supportrar tycker att den är viktig och intressant och att man gärna mäter sig med AIK, men man kan inte ge den samma dignitet då, så att det är ju ett sätt för, så att säga, för AIK att haka upp sig på Malmös nivå då liksom. Så att jag,
Norling sa ju det för intervjun där, han är ganska försiktig av sig, han brukar ju aldrig vilja så här bekräfta en reporters teorier eller skruva upp saker och så här. Men här fick han väl frågan av Pileby där att ja, hur stort är det inte här nu då, och då var han direkt så här, ja, det här går från stort till större, det här är kanske verkligen toppmatchen i Sverige. Så att det är ju precis som du säger, framförallt AIK vill ju verkligen vara en del av det som är då Sveriges största fotbollsmatch. Jag tycker inte att det här är Sveriges största fotbollsmatch. Jag tycker att Sveriges största fotbollsmatcher är tre, och det är Malmö FF, IFK Göteborg, IFK Göteborg, AIK, AIK Djurgården. Det är liksom, det är de tre stora fotbollsmatcherna i Sverige. Det går inte så snabbt att AIK Malmö helt plötsligt ska vara den här stora matchen. Det finns inte den historien och så, utan det här handlar ju väldigt mycket om hur det var, slutade förra gången. Det hänger ju ihop med frisparken och hela det palavret som var där, och att Malmö vann 2017 och AIK vann 2018. Det är just nu de två fetaste trupperna och så vidare, med ett väldigt kortsiktigt historiskt perspektiv och säga att det här liksom är allsvenskans stora match, för det är det inte. Det var möjligen det innan, men nu fick vi en sömnig tillställning, så att nu är det nya matcher igen.
Nej, men jag tycker att det är, jag tycker som sagt att det är liksom, ja, men gulligt och fint att AIK vill höja den här matchen, många AIK.
Ja,
men jag håller dock med om att jag håller dock med väldigt många att det här är en av de roligaste sportsliga matcherna. Alltså rent sportsligt så är det ändå de två lagen som framförallt har utmanat varandra de senaste 5, 6, 7, 8 åren i Allsvenskan. Jag tycker ändå det har varit de två lagen som har varit jämnast i toppen. Så därför har jag ofta sett fram emot den väldigt mycket. Så för mig har den också varit väldigt stor. Men i grunden så håller jag nog med om det du säger.
Nu blir det som sagt 0-0 och ganska chansfattigt. Ganska låg kvalitet på en dålig gräsplan dessutom. Efterspelet dock blev ju intressant. Vi hade ju en fråga vi hade velat ställa till tränarna där, men den kom liksom lite bort. Vi kan ju börja med det. Vi satt ju båda på Friends och såg det här liksom taktiska spelet i den här 0-0-matchen. För det finns ju ändå en intressant diskussion här. Vad är det som gör att den här matchen slutar 0-0? Och det var ju oerhört tydligt att hur välorganiserade AIK var över hela planen, förutom på ett enda område egentligen, och det var Malmö FFs vänstersida, där man helt släppte Berang Safari. Jag har nästan aldrig sett en så tydlig skillnad i hur så fort någon annan spelare än Berang Safari har bollen så är man ganska aggressiva i sin press, men när bollen kommer ut på Berang Safari på vänstersida så kan han i princip, Vi satt och tittade och pekade på det, han promenerar in på AIKs planer. Han står ju stilla med bollen. Han kunde ju tagit en cigg och en kopp kaffe där liksom innan han satte iväg ett uppspel. Och han får stå där och man vill locka upp honom. Och vi var ju lite intresserade av varför gör man så här då. Och jag landade väl någonstans i slutsatsen att man vill få upp Safari, komma och göra en bollvinst och sen såra honom bakom för att det tar lång tid innan han kommer tillbaka, så man låter honom komma upp där. Det är det ena. Det andra sidan av myntet är att Ja, det blir ju enklare då att ligga rätt på andra positioner om du helt släpper den. Om du liksom inte koncentrerar dig på det, då får du folk över och hålla koll på de andra spelarna. Och det tredje, det som blir den faktiska effekten av det här, det är ju att Søren Rex, som på många sätt har varit allsvenskans kanske bästa fotbollsspelare så här långt. Tittar du på mina statistikverktyg så toppar han liksom omgång efter omgång. Han är totalt osynlig i den här matchen. Jag har aldrig sett så låga siffror på Rex, och vi satte ju en etta på honom, så det handlar ju inte bara om statistik, utan det handlar ju också om att vi ser att vad fan, han är inte med i matchen. Och det är klart att här får ju Norling och AIK igenom det här. De slår ju helt ut Søren Rex. Beror det inte på att han käkar så mycket chips under uppehållet, så beror det ju på AIKs taktik att man faktiskt slår ut Søren Rex. Och då måste man ju säga att det var ju lyckat från AIKs sida. Slå ut motståndarnas kanske bästa spelare.
Ja, jag håller med. Kanske blev de för reaktiva tack vare det, att de la för stort fokus på att styra Malmö spel, för att Malmö hade väl ändå typ, vad handlade de, 50-60% bollinnehav, va?
Ja, ännu alltså, mer, 63%.
Alltså, vilket är ju väldigt mycket i en på bottaplan. Att när de möter AIK och botta sådär, jag tycker att det var en kul match rent taktiskt att följa sådär. Jag upplever ju alltid att Bering Safari, förr i tiden var han väldigt snabb och lite halvbra med bollen. Senaste åren så har jag känt att han är tappat mer och mer försvarsmässigt och inte kan stänga sin kant lika bra som förr, men har blivit bättre med bollen, har jag känt, liksom mer lugn. Så därför tyckte jag att han var överraskande svag med det han, när han ändå fick bollen så mycket. Så jag vet att de gav honom bollen av en anledning, men jag hade ändå väntat mig att han skulle kunna göra mer av den. Jag såg ju att efter ett tag så började Rösle skrika, slå den bakom Granli för helvete liksom, slå längre bollen så att AIK får jobba lite bakom sig själva liksom, så att Rosenberg får sätta press på Granli så att det får bli lite sådana dueller. Och det började han göra sen, och då blev det redan ganska snabbt lite farligare. Ett annat grej som jag tyckte var konstigt då, när de hade bollen på vänster kanten hela tiden via Bering Safari, så var det fortfarande så att Anders Christiansen sökte sig sällan dit. Han höll sig fortfarande långt ut mot höger och väntade på bollen där, medan Bonke var den som skulle möta och fördela vidare och sådär. Och det tycker jag gjorde att det blev ännu mer stängt, eftersom Bonke är sämre på det än vad Christiansen är.
Så ja, men framförallt låste ju AIK, kunde ju AIK låsa den där spelvändningen. Så de fick ju vare sig spelvändningen mot höger eller spelvändningen mot vänster. Och det är ju spelvändningen mot vänster där som de ofta är väldigt bra på. När de får ut den på Rex där och Trojstad som går i djupled, och de två kan kombinera sig. Men det vart ju helt, det existerade ju inte det spelet. Nej. Så att det gjorde AIK väldigt bra. I övrigt tycker jag inte AIK gör någon bra match alls, utan de har ett par liksom listiga djupledsbollar som de skapar en del målchanser på, och ska ju, de har ju ett mål inne som ju är korrekt utfört av Obasi. Å andra sidan har ju Malmö liksom sina straffsituationer och sin boll där precis i kryssribban. Så.
Men det är ju kul också det, med tanke på att jag känner att det finns en jättestor respekt från AIK egentligen mot Malmö, men jag känner att den inte är, de får inte tillbaka den, för på presskonferensen Ove Rösle liksom, vi var ju klart bäst och bättre laget, vi blir rånade igen liksom, bara visar noll takt på ett sätt som är roligt gentemot AIK. Kommer deras Norling är mycket mer försiktig och diplomatisk och sådär. Efter matchen så kommer Rosenberg säga att AIK vill inte ens ha bollen. De vill inte spela fotboll. Anders Christiansen säger samma sak, att ja, planen var piss, men det gör ingen skillnad för AIK, för de kan ändå inte spela fotboll eller vill spela fotboll liksom. Och det är ju, speciellt ändå.
Ja, det är speciellt, men de har ju också en poäng i det när man tittar sen på lyckade passningar och tittar på bollinnehav och de här bitarna, så är ju den bilden ganska korrekt. Det är ju, alltså Malmö gör väl någonstans en jag har inte så mycket att klaga på Malmö egentligen. Nej. Lite otajmat försvarsspel. Jag tycker han släpper till de här förvisso väldigt smart av Sebastian Larsson eller Nussi, men de här chanserna, och även Granli har ett par fina framspelningar. Jag tycker att de försvarsmässigt släppte till lite mer än de brukar. Offensivt så har de har sin boll i kryssribban, de har sina straffsituationer, det är deras första match. AIK är på sätt och vis redan inne i det, för de mötte Norrköping några dagar innan. Det var den här planen då som störde Malmös spel, och det var den kritiken mot ha framförallt Malmö FF, det är att man inte liksom tar med det i beaktandet i så fall. Ifall nu planen var så jävla dålig och svårspelad som de säger, håll inte på att skarva och spela på så här extremt svårt. Då får man väl gå över till ett lite mer enklare och rakare spel, särskilt mot slutet. Å andra sidan, det var inte Malmö som behövde vinna den här matchen. Nej. Utan att komma till Friends då inför då den just nu största rivalen, viktigaste match. Det är ju en av Malmös svåraste bortamatcher. Att då hämta med sig en poäng, avståndet till just AIK är intakt, då har man ju någonstans gjort det som man kan begära. Så att mina invändningar mot Malmö är inte särskilt stora den här matchen.
Definitivt. En sista grej om Malmö däremot som man kanske kan bli lite orolig för, det är ju hur Antonsson har tappat det. Marcus Antonsson var ju otroligt bra när han kom till Malmö förra året och var ju fantastisk under hösten och så bra i djupledsspelet, och samarbetet med Rosenberg var så fruktbart. Jag tycker att han har varit svag nästan hela året än så länge. Jag tycker att han har pendlat mellan 1,5 plus och 2,5 plus varje match liksom, och det är oroväckande, för att jag menar, när han var så fantastiskt bra omedelbart när han kom, så är det jätteoväntat för mig att han inte kan upprätthålla den formen med Malmö nu i Allsvenskan 2019. Så där tycker jag klubben har ett bekymmer.
Ja, eftersom det är en forward och eftersom det, som du säger, det är väldigt stora skillnader, så är det inte liksom, kan inte det här vara att det han är, Anton, som kanske är en ganska mentalt påverkbar spelare, så att när han är inne i det så är han väldigt mycket inne i det, och nu har han inte kommit in i det och då är han väldigt långt från det. Det finns ju ett talande exempel, jag tror det är Christian som sätter en djupledsboll bakom Per Karlsson, och han kan egentligen komma bättre till den bollen än vad han gör, men han sträcker ut ett ben liksom och missar nedtagningen. Han har flera andra alternativ, han kan gå på den bollen, men han kommer liksom inte rätt till det. Det känns som en Antonsson i zonen där hade kommit till ett avslut på den frispelningen, för att där tappar Per Karlsson, gjorde en väldigt bra passning och han kommer ganska bra i löpningen, men han kommer inte rätt till bollen.
Men för hans problem är också att han har inte så mycket annat. En sån som Rosenberg kan ju vara svag i avslutan eller i straffområdet i enskilda matcher, men ändå binda fast mycket boll, dra åt sig mycket uppvaktning och överhuvudtaget vara liksom nyttig för laget. Men så känner att Antonsson nästan som de spelade med en anfallare bara i den här matchen. Och det är ju problem. Lewicki också. Jag tycker att han hade svårt att organisera försvarslinjen lite emellanåt och första halvleken, så tycker jag att han var en gigant efter paus. Otroligt bra efter paus, Lewicki, och han är väl mittback nu.
Ja, det är han ju. Han var jättebra och vad heter den här, Erik Larsson var jättebra, och Safari var som sagt, Safari där vart ju upplockad och så, alltså jag tycker inte att, som sagt, jag tyckte inte att Malmös försvarsspel i alla lägen var helt tajmat. Jag menar, en av AIKs chanser, det är ju en liggande boll liksom, en låg passning som går rakt igenom till Elunussi efter några minuter. Det är man inte riktigt på tå. Det var ju den typen av chanser de kom till AIK, så att det är klart att det var för enkelt. Så jag skulle inte säga att backlinjen som helhet fungerar. Det är klart att Rasmus Bengtsson saknas i den där backlinjen. Men jag håller med dig just om Lewicki gjorde en väldigt, väldigt bra match.
Ska det också sägas också att Elunussi, om vi ska höja någon i AIK, han är väldigt bra på att ta den här diagonallöpningen från yttre backen i motståndarlaget till den främre backen, ytterbacken liksom. Han löper ju förbi 3-4 spelare alltid och ingen vet hur de spockar upp honom, för han är också precis på sargledningen. Jag tycker att de har ju nästan telepatiskt samarbete där, han och Sebastian Larsson, så det imponerar.
Ja, absolut. Men du kan inte göra den typen av saker utan att du också måste räkna med att det inte riktigt sitter exakt hos motståndaren, annars så släpper man inte igenom den typen av grejer. 0-0 där, som sagt, lite fördel för Malmö FF då utifrån resultatet gentemot AIK, som hamnar i någon form av måste-match mot Kalmar nästa omgång, medans Malmö kan trumma vidare hemma mot Örebro. Vi går vidare till damlagen då, som kanske ännu bättre än AIK just nu jagar Malmö FF i toppen. Djurgården och Häcken, som ju spelade båda två i måndags kväll mot Kalmar respektive Hammarby. Du var på plats på Tele2 och såg Djurgården. Är det Sveriges näst bästa lag just nu?
Ja, det är en bra fråga. Alltså det intressanta med Djurgården är att de fortfarande inte är helt färdiga liksom, men ändå tar väldigt mycket poäng, och det imponerar ju såklart. Jag kände att de var inte svaga före paus, men inte så bra heller. Kom inte riktigt igång, de blev för kladdiga och för omständliga på det sättet som lagliga för dem inte tycker om, när det mer blir ett ja, men Dooley Johnson byter från vänster till höger, du vet, med sidledsrull, och få inte det här raka spelet som jag tycker de är väldigt bra på. Djurgården är ju bra när de lyckas etablera ett tryck mot motståndarna, särskilt på hemmaplan. Så att jag ser hellre att de har många snabba, raka anfall som de dödar och sen kan komma tillbaka positionerna, snarare än att de rullar och sen får ett skott. Och det upplever jag att de... Jag upplever att i andra halvleken så vågade verkligen Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand gå för det. Det låter kanske, ja, låter kanske som en enkel förklaring, men jag tycker verkligen inte att de är fega, utan de tar in Astrid utan att byta ut Ring. De tar in Chiluffa liksom och får en väldigt offensivt balanserat lag, vilket gör att Kalmar, som är så otroligt svaga offensivt, ändå kan skapa några omställningslägen, just eftersom Djurgården verkligen satsar för det. Men Djurgården resonerar helt enkelt så att vi har bättre offensiva spelare, som blir den mer okontrollerad matchbild så kommer vi gynnas av det, för att vi har spelare som kan utnyttja det på ett sätt som inte Kalmar kan. Vilket också stämde. De fick ett väldigt, på grund av det här lite vilda västernfotbollen, fick de ett väldigt bra tryck på Kalmar sista kvarten, 20 minuterna. Lukas Hägg Johansson var jättebra i Kalmar och stod för en 4-5 fantastiska räddningar, innan då Danielsson välförtjänt nickade in det här förlösande 1-0-målet. Men det som imponerade på mig är just det att man vågar släppa lös på tyglarna när det gick lite sämre, eller när det blev lite för så här förment kontrollerande men inte så farligt. Och jag tycker också att det var bra att man körde just rakare anfall, mycket inspel i boxen, hela tiden bara köra på, mycket långskott utifrån för att hela tiden börja om sen, och så att Kalmar kände sig att de fick pingislunga liksom. Så att jag var imponerad av Djurgården.
Jag känner kring Djurgården att de är ett väldigt noggrant fotbollslag. De vinner de matcher där de är bättre än motståndaren. Sen har de ju, är det ju ett par lag i den här serien som är bättre än Djurgården. Så är det ju bara, att det är snarare det handlar om. Alltså de är ett väldigt noggrant fotbollslag, så att alla matcher där de på pappret egentligen ska vinna, ja, då gör de också det. Då till slut liksom, så mot Kalmar, så trycker de in bollen i 87, mittback kommer upp, gör målet. Där är de väldigt noggranna, det är de väldigt bra på. Det har liksom i en serie då andra lag inte har varit lika liksom noggranna och i alla matcher gjort det som förväntas av dem. Det har tagit Djurgården till en dagstart och väldigt hög placering. Men det syns i de matcher när de möter lagen som egentligen har ett bättre spelarmaterial, position för position. Då är de ett nummer kortare, och det tror jag kommer visa sig över en lång säsong, över 30 omgångar. Då kommer de tappa lite där. Men det är ändå lik förbannat, jag menar, du kan ju inte hålla på och överträffa det hela tiden. När tabellen väl sätter sig en dag här framme i oktober, november, jag menar, då kommer de ju lagen ligga i den ordning utifrån hur bra de har varit, och då kommer Djurgården ligga högt, men de kommer inte ligga så här högt. Det är min känsla kring det.
Nej, jag tror också att det är en stor betydande risk att Djurgården tappar fart allt eftersom, framförallt för att de har få offensiva alternativ som är riktigt, riktigt
men, bra. Men då menar jag, alltså inte, jag menar inte då att de överpresterar, jag menar att de hela tiden gör sitt max liksom. Sen finns det vissa lag som de inte kommer kunna slå, för de har inte lika bra lag. Nej, men de gör hela tiden sitt max, och det kommer de nog fortsätta göra, och det kommer de ta dem till den här fjärde, i sämsta fall femte, kanske till och med en tredje plats.
Ja, men det som är bra är att de hade den här perioden nu under sommaren med 5-6 matcher som de kunde vinna och skulle vinna om de skulle vara med i toppen, och de har vunnit allihopa.
Ja, det är precis det jag menar.
En annan grej, Marcus Danielsson är intressant.
Är han så jävla bra nu då, tycker du, att han ska in i landslaget Vad är han, 30 år gammal?
Ja, låt mig säga någonting om Marcus Danielsson. För oss som då har följt allsvenskan länge och inte bara följt storlagen, så vet ju vi att Marcus Danielsson, det är inte så att han är exceptionellt bra just i år, utan han har ju varit så här bra i 5 års tid ungefär. Han var minst lika bra. Han var lika bra i Sundsvall som han är nu i Djurgården, men det är klart att det märks ju mycket mer ett storlag. Det stora grejen med Marcus Danielsson är hur uselt det var av allsvenskans storklubbar att vänta så länge innan de plockade honom från ett fattigt GIF Sundsvall. Otroligt dåligt att de väntade så länge med att plocka både han och Erik Larsson därifrån. Jättesvagt. Att han gick så sent från Sundsvall till Djurgården, först förra året var det någon som tog honom, ett fiasko tycker jag för de allsvenska storlagens scouting. För han var precis lika bra i Sundsvall som han är nu i Djurgården. Jag frågade honom efter matchen så här, känner inte du att det är lite märkligt att du blir så hyllad nu? Men du har varit så här bra även i Sundsvall. Och då höll han mig själv och han sa att han var lika bra i Sundsvall som han är nu i Djurgården. Så att det tycker jag är den stora grejen kring Danielsson. Det yrvakna hyllandet av honom först nu, för att menar, han har varit så här bra jättelänge. Och om jag tycker att han är en man för landslaget, ja, jag tycker att han definitivt skulle kunna vara fjärdeback i en mittbackstrupp till i landslaget. Jag tycker att eller,
men kunde han varit för 5 år sedan redan, menar
du? Ja, absolut.
Ännu hellre. Så det är ett underkännande även till landslaget.
Ja, jag kan förstå att landslaget inte plockar spelare från Sundsvall så direkt. Det förstår jag. Men jag tycker att det är sjukt att inte någon av storklubbarna tog honom tidigare. Och ja, jag tycker att han är allsvenskans bästa mittback. Det måste jag säga.
Intressant. Det andra laget då som jagar tillsammans med Djurgården bäst just nu, det är ju då Häcken som besegrade Hammarby med 2-0 på Bravida i en fotbollsmatch som äntligen det var lite fart och drag igen. Jag har sett Örebro-Helsingborg, jag har sett Östersund-Blåvitt, jag har sett AIK-Malmö. På de tre matcherna har de fått ett mål, knappt några målchanser, en jävla massa domargnäll, men nu var det en bra jävla fotbollsmatch igen. Det var liksom full fart i båda riktningar. Ändå bra försvarsspel, bra defensiva omställningar också som du är populärt att tala om nu för tiden. Och dramatik, händelser, snygga mål, en fantastisk räddning, årets räddning av årets målvakt hittills, Peter Abrahamsson på Fällmans nick där. En match som man ganska tydligt kan säga att Hammarby förtjänade att kvittera. Så länge det stod 1-0 under andra halvlek när de jagar på en man mindre, så tycker jag verkligen att de skulle haft, de förtjänade att ha in en 1-1-boll. Men, jag vet inte om det blir en motsägelse, men när man liksom lyfter fram laget så mycket som man måste göra när man är en man mindre och jagar ett underläge, då öppnar man sig också för omställningar. Och då gör Häcken 2-0, Friberg till Jeremejeff. Och då är det också helt logiskt att det blir 2-0. Förstår du? Man får hålla två tankar. Man kan säga att det skulle både varit rimligt att det hade blivit 1-1. Ja. För det hade blivit en annan match efter det. Och det är också helt rimligt att det blir 2-0. Så kan ju faktiskt fotbollen vara. Mm. Den kan ju vara rimlig i båda lägen. Och sen så handlar det någonstans ofta om att man försöker att liksom diskussionen efteråt blir någon slags efterhandskonstruktion där resultatet styr tanken. Det var Micke Stare gillade att prata om det, att resultatet styr tanken. Men här tycker jag jag tyckte det var intressant att Andreas Alm på presskonferensen också var väldigt tydlig med att han sa att det här var en väldigt, väldigt skör seger. Visst, det står 2-0, men det var en väldigt skör seger. Den här matchen kunde lika gärna slutat 1-1.
Mm. Ja, men det var ju en del uppmärksammade domslut då. Jag har ju sett dem i efterhand, men jag såg inte själva matchen, så det är ju bättre att jag frågar dig då. Ska vi gå igenom dem ett och ett eller?
Ja, alltså vi kan ta det. Vi ska ha ju en punkt här sen lite senare som kommer, domarsegment. Vi kan ta det lite mer då. Men jag kan säga då, nej men alltså det är framförallt två situationer som uppmärksammade. Det är inför Häckens första mål och det är utvisningen som kommer efteråt där. På den första situationen, ja, Mats Solheim skulle haft frispark för Paulinho knuffar honom i ryggen. På den andra situationen, nej, Fenger säger själv att det är en kontakt på Jeremejeff som gör att han ramlar, och då faller han ju i ett läge som mycket väl kan bedömas som en målchans. Och jag menar, har Nyberg då blåst frisparken, ja, då måste han också ta fram det röda kortet enligt regelboken. Det ligger i bedömningen, så att jag har inga problem med utvisningen. Jag tycker att den är tuff brukar man säga, men jag menar, den finns ju inom bedömningen, så den är inte så mycket att snacka om. Där gör Nyberg mer rätt än fel, men han gör mer fel än rätt tycker jag när Solheim får den här stenhårda tacklingen i ryggen av Paulinho. Det tror han ser själv också sen när han tittar på det. Men å andra sidan, det där är ju en situation ute vid långsidan, nästan nere vid hörnflaggan, i alla fall långt ner, och sen får det en väldigt stor konsekvens. Så det är också så här, är det där ett jättestort misstag? Jag vet inte, jag tycker inte det. Liksom. Jag blir inte upprörd över de situationerna. Jag förstår att det blir diskussioner och jag tycker man kan förhålla sig till om vad det gjorde han rätt eller gjorde han fel. Men det är liksom ingen, det var inte grejen med den här matchen. Alltså ska vi hålla på och diskutera sådana där grejer liksom? Då får vi diskutera varenda jävla situation och det går liksom. Det här var en bra fotbollsmatch. Det var en häftig fotbollsmatch. Bayern gör en bra match. Häcken är väldigt bra. Så länge liksom de är lika många på planen så är det ett böljande spel. Och där har Häcken lite bättre och lite längre anfall. Erik Friberg är fantastisk. Han är riktigt bra i den här matchen. Nasiru Mohammed är jättebra. Om Friberg är väldigt bra med sin fot så är Nasiru Mohammed väldigt bra på att transportera boll. En enorm rörlighet har han. Så att, och så har vi den listiga Jeremie för längst fram. Vänta nu. Och, vilket gör att det här är två skickliga fotbollslag. Men Häcken är lite bättre även när de är 11 mot 11.
Men du, att Mohammed kan skjuta också. Jag menar, han har ju i många, många år, fanns sedan 2013 typ, varit en väldigt, väldigt rapp ytter som har skapat fler lägen på match men som har varit oduglig på att förvalta dem. Han hade någon säsong i början där gjorde en del poäng, minns jag, en del mål. Men jag tycker att han är generellt sett är den som får ut minst av antalet lägen han har. Så därför var det kul att se honom smälla in ett skott. För jag tror aldrig jag sett honom.
Nej, det är ett bra skott också. Ja, det är lite svårt. Och så trycker han ner, får ner den liksom distinkt utan chans för Blasevic.
Han är ju själva sinnebilden för en strumprullare. Nasir Mohammed. Så det var ju kul att se att han har lite krut i dojan då också.
Nej, men så som en del sagt, utifrån den första halvveckan, när de, så länge de är 11 mot 11, så tycker jag ändå att det är Häcke. Det är en match som håller hög kvalitet. Det är mycket bra kombinationer från båda lagen egentligen. Men där är faktiskt Häcken lite bättre. Så att Häcken imponerar, även om det här nu då blev liksom, det blev sönderryckt och det blev en lite annorlunda andra halvlek, eftersom det blev så väldigt tydligt att Hammarby skulle jaga och Häcken försvara och på omställningar. Men en match med många ansikten då, så är Häcken lite bättre så länge de är 11 mot 11. Därmed inte sagt att, för Häcken är väldigt bra tycker jag. Vi pratar lite om har Häcken någon svag punkt, och vi säger att de har inga svaga punkter. De har en svag punkt, och det är Adam Anderssons försvarsspel skulle jag säga. De vill ju helst spela med Arkivo. Igår startade Arkivo för att de vet att de möter en riktigt bra motståndare, för han är defensivt mycket skickligare. Men så går ju han sönder och då får de sätta in Adam Andersson, som ju är en sån där ytterback som man bländas av, för han är väldigt bra offensivt. Men han går ju på en överstegsfint från Katja Niklic sida där, så att han är ju fortfarande att hämtat sig från den antagligen.
En rätt svag positionsspel också.
Ja, så att det där har du ju Häckens svaga punkt. Utöver det så har de inte så många svaga punkter. De är ganska breda och så. Nu var ju Rasmus Lindgren och Yashin avstängda till exempel. De klarar ändå av till slut att vinna dem med 2-0. Men jag tycker att, ja.
Ja, men en grej om Bayern bara som jag vill fråga dig. Det finns ju ett skäl till att det här inte är en katastrofförlust, eller hur? Det finns ju en grej som verkligen talar för Hammarby, vad är det?
Ja, men för Hammarby så alltså, ska ju inte gräva ner sig alls över det här, för att som sagt, de gör en på många sätt väldigt bra match och de är ju i ett läge av den förtjänta av en kvittering. Dessutom har ju Bayern ett spelschema här nu. Alltså de möter ju nu vad fan blir det, de 8 närmaste matcherna, så har de har alltså Falkenberg hemma här nu, sen har de Sundsvall borta, Elfsborg hemma, AFC borta, Kalmar borta, Helsingborg hemma, Sundsvall hemma, Falkenberg borta, innan de i den nionde matchen möter Norrköping borta. Och jag kommer inte begära att Hammarby ska besegra IFK Norrköping på bortaplan, men jag tycker nog fan man kan begära att de ska ta 8 raka. De ska ta 24 raka poäng här nu.
Hur stor chans?
De kommer ta 24 raka. Hammarby kommer ta 24 raka poäng. Så är det. Nej, men nu tar Hammarby 24 raka poäng.
Du har en poäng i på det sättet att Hammarby kanske är, att samma som Malmö, det bästa laget i serien på att spelmässigt dominera sämre lag. Så jag tror absolut att Hammarby kommer vara brutala i den här perioden och
plocka. Tar de 24 poäng?
Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Ja, säg att de tar 18.
Är det godkänt? Det är
väldigt godkänt.
Tar de 24 så är de ju de är nog fan med alltså.
Absolut.
De har ju satt lite press på dem. Vi ser om Bilbo levererar. Han gjorde det bra tycker jag, Bilbo, när han skulle hantera den här utvisningen på Fänger då. Han tar in Solheim in med Rodic som återigen är bra som högerback. Katja Niklic flyttar över till högersidan. Jurdjic får ta lite mer ansvar för vänstersidan. Spelar 4-4-1. Men både Katja Niklic och Jurdjic växer ju klart i andra halvlek. Så att det var bra coachat av Bilbon där. Vi lämnar den matchen, vi lämnar Djurgården, vi lämnar Häcken och går över till Sirius stjärnsmäll i Norrköping. Det var ju det resultatet man verkligen studsade till över. Här kom IFK Norrköping från en imponerande 2-0-seger i den här flyttade matchen mot AIK som tjuvstartade återstarten lite grann. Och så får de stryk, Filip Haglund 87. Då undrar man ju vad fan som hände.
Ja,
om nu någon jävel kan förklara det.
Ja, exakt. Nej, men jag tycker att det var en ganska liksom, jämn match. Norrköping har ju en del chanser och ser sina chanser. Så alltså, kryss hade väl i grunden varit rättvist.
Vilket också hade varit ett överraskande
jättebra
resultat.
Exakt, exakt. Men det jag gillar med Sirius det är att de i skymundan har ett ganska liksom så här anonyma men extremt liksom kaxiga spelare. De har Lukas Jonsson i mål som än en gång då, han, minst när Alborg blev klar för Sier, så sa ju typ Jonsson att ni har ytterligare en gubbe att peta liksom. Och nu när han petade Alborg och var grym mot Norrköping, så sa han ja, nu har jag bevisat att den här platsen definitivt ska vara min liksom. Jag tycker att han har ett kynne som imponerar. Samma sak med den här härlige vänsterbacken / vänsterbreddaren Axel Björnström, som i skymundan är en av seriens mest hetsiga spelare. Otroligt hetsig mot domare och mot motståndare. Och det liksom, det
men drar han på sig en massa kort?
Nej,
eller klarar han sig
en del kort då. Men det gifter ju sig också med hans spelstil som är just så här, du vet, rapp och han är liksom väldigt följsam och hela tiden stör sin motståndare. Och det jag tycker,
han värre än Jurgic?
Nej, det är han ju inte. Men det är mer oväntat med Björnström. Jag tycker att det är kul att se honom på planen. Men överlag så är det ju sjukt imponerande av Sirius som väl spelade fyrbackslinje nu igen. De gick från sin trebackslinje till fyrbackslinje. De har ju liksom namn för namn. Så är det så här Carl Larsson, det är Tim Björkström, Daniel Jarl och Axel Björnström då. Det är ingen jättestark allsvensk backlinje, för de saknade Kebasi i sig, de saknar Robert Oman Persson sen länge då i sig, men de saknar Jesper Arvidsson som inte har varit så bra dock. Men jag tycker att det är otroligt starkt att ha och stå för den defensiva insatsen mot Norrköping med de spelarna på planen. Niklas Busch-Thor är tillbaka i bättre form igen, det är välkommet. Christer Gustafsson som de inte ens vill ha kvar egentligen, verkade som i vintras. Han har varit bänkad mycket, nu var han tillbaka igen från start och gjorde en fin insats, så att jag är faktiskt jätteimponerad av Sirius.
Men för att det stämmer ju även när man tittar rent statistiskt på Sirius, så sticker de ju upp lite överraskande högt gentemot sin tabellsituation i passningsspel, bollinnehav, den här typen av grejer. Så att frågan är då, du rabblar upp en satans massa namn, men ramlar allting ner i att detta är Rydström-effekten? För det var ju det här han ville göra någonstans från början han kom dit. Ja, men han vill rädda dem kvar och han vill göra det med ett eget spel.
Jo, exakt. För det hade de ju. Det var just det. På samma sätt som Djurgården var modiga sista kvarten mot Kalmar 20 minuterna eller andra halvleken överlag, så var Sirius väldigt modiga mot Norrköping. Alltså ett gäng offensiva byten i andra halvlek borta mot Norrköping. Det är en otroligt svår match att spela på det konstgräset mot Norrköping som är så bekväma där. Att då stoppa in ett gäng liksom relativt oprövade offensiva spelare tycker jag var pikt. Och de skapar ju fler chanser utöver målet, så att Sirius, det var en av, jag ska inte ta i för mycket, men det var en av årets starkaste prestationer att vinna borta mot Norrköping där, tycker jag.
Samtidigt så säger det väl någonting om att dels att allsvenskan är ganska jämn när du i Norrköping ena dagen kan gå från att besegra AIK borta till att förlora mot Sirius hemma, så att så jävla skiktad har den här serien kanske inte blivit ännu. Och att frågan som ändå måste ställas någonstans är väl ändå om det här är mer av en Norrköpings underskattning än en Sirius prestation. Ett Norrköping på 100% hade de förlorat hemma mot Sirius, givet att Sirius gjorde exakt vad de gjorde.
Nej.
Det är ju omöjligt att veta givetvis, men jag tror att man måste ju föra in det jag menar, Kristoffer Nyman har en oerhörd klass mot AIK i många av sina aktioner. Var fan var de någonstans här nu kan man ju fråga sig. Nu saknades Krog Gerson och han tror jag är jävligt viktig för Jens Gustafsson. Jag tror att det är en spelare som Jens Gustafsson väldigt gärna vill ha med på plan. Sen ska man ju fråga sig då, liksom, han ändrar ju en del formation och så här fram och tillbaka, Gustafsson. Nu har han väl fått ganska bra betalt för det då fram till den här matchen, för de hade väl en jävla rad av raka segrar egentligen, Norrköping. Men det är möjligt att det kan finnas en viss osäkerhetsfaktor på grund av det också då, när det samtidigt blir en hel del spelarrotationer.
Jag kan också förstå att man kör Holmberg, Nyman och Jordan Larsson tillsammans borta mot AIK, där man inte kommer äga bollen så mycket och man kommer kunna kontraslå och ha ett rakare spel och köra mycket djupled och sådär. Men hemma mot Sirius så kanske det blir för statiskt att ha de tre anfallarna som alla tre är. Jag vet att Kalle Holmberg har någon sån här virtuos grej över sig, att han kan vara, när han var i Örebro så var han med ytter och han var lite mer spelfördelare och sådär. Men nu är han, tycker jag, en renodlad anfallare. Liksom. Och köra tre stycken så renodlade anfallare hemma mot Sirius kanske blir lite för statiskt, och det kanske gör att de får problem i speluppbyggnaden liksom, så att de inte kommer till lika mycket lägen. Jag är inte säker på det, men jag kände bara att det var, vilket är enormt fiasko för Norrköping.
Mm. Bakläxa för Jens Gustafsson, nya tag mot Häcken hemmamatch igen då för dem, som jag ska på, intressant match, inte minst för att Häcken då som sagt hakar på i toppen. Sista ämnet för dagen, vi har berört det lite, det har varit ett satans gnäll på domarna. Jag tycker att det är fel, det gnälls för mycket, det är absolut inte varit någonting egentligen att hetsa upp sig jättemycket över i någon av de här matcherna. Efter på Friends, efter AIK Malmö, så var ett jävla liv. Jag kan peka ut ett par spelare som var klart sämre än Stefan Johannesson på planen den matchen, men det har man väl inte så jävla mycket för. Men det är klart att det var så. Det är väldigt ofta du har spelarprestationer som är mycket sämre än domarprestationerna, men det blir sånt enormt fokus på de här domarmisstagen då, för att det är klart att det sker misstag och så. Och jag tror att det där ligger också kärnan i hur allting det här ska lösas, för nu ropar man på VAR, och Norling ut och pratar om VAR, och Linnér var ute och pratade om VAR, och en del andra, Alm hade inte riktigt bestämt sig om VAR, och jag tror att vi ser ju under damfotbollen här att problemen med VAR, och det är hela synsättet som är bekymret här. Det är den här liksom kravet och jakten på millimeterrättvisa, för att det kommer inte sluta med VAR, för att det kommer bara fortsätta. Vi ska ha nya situationer. Det finns alltid en situation inför situationen att granska. Och när man har granskat situationen inför situationen, ja, då ska man granska situationen inför situationen inför situationen. Så att det går ju hela tiden, så länge man har det här dogmatiska, nitiska kravet på millimeterrättvisa, att allt ska vara rätt, då kommer det bara fortsätta. VAR är ingen lösning. VAR är bara liksom att man förflyttar diskussionen och problemen till något annat. Det enda sättet att förhålla sig till det är att gå in med exakt samma inställning som du har inför spelarna, som du har inför tränarna, som du har inför oss journalister, som personerna som själva sitter på TV och tittar på det här. Att man gör fel. Det blir fel. Vi har stavfel. Vi skriver fel grejer. Domarna gör fel. Spelarna gör fel. Alla gör fel. Publiken gör fel på sina jobb och så vidare och så vidare och så vidare. Det är liksom, det är någonstans där acceptansen måste ju öka för det här. Det är dit vi ska driva oss. Vi ska inte hålla på och gapa efter VAR. Och där tycker jag spelarna, tränarna, ledarna har ett ansvar. De ska inte hålla på och jaga på det här efter VAR hela tiden. Och Rösle som är ute och gapar om att de blir rånade. Vad fan, välj dina strider, Ove. Herregud.
Han säger samtidigt han är emot VAR.
Ja, det hedrar honom i så fall. Men man alltså går ut efter den här matchen när det har då blivit en offside-vinkning som varit fel mot det egna laget, och hålla på och gasta om att de har blivit rånade. Jag tycker det är alldeles för låg nivå för en liksom eventuellt blivande mästartränare hålla på så. Men det, ja. Nej, så att utifrån det så finns det för mig inte mycket att tillägga. Alltså det där är en jakt som aldrig kommer upphöra, utan det enda som man kommer rätta till det här liksom diskussionerna kring domslut och så vidare, det är helt enkelt att acceptera att det görs fel. Du får gå in när du går på matchen, det kommer vara ett par tre fel här, för det blir det alltid.
Ja, jag har inte så mycket att säga emot det du säger om VAR och domarna. Och en sak jag tycker är rolig, det är ju alla människorna som där typ påstår att domarnivån i Sverige är så låg. Då undrar jag liksom, vad jämför de det med? Har de en intellektuellt hederlig uppfattning om domarnivån i Bundesliga, Premier League, estniska ligan eller Serie A liksom? Har de någon koll på hur bra domarna är i de sammanhangen?
Nej, men det är rena idioter.
Jag vet, för man säger ju samma sak i varje land, att ja, domarnivån är särskilt svag i just vårt land. Men jag måste säga att sett till hur aktivt förbundet har jobbat med en professionalisering av domarkåren, man har gett dem proffslöner, man har gjort det heltid och man vet ju hur extremt ambitiösa alla de här individerna är, så är jag jag är helt säker på att Sverige har toppklass domare i Europa. Så jag tror att vi sätter mycket pengar man har lagt på att fostra och utbilda och utveckla våra domare, så tror jag att det är topp 10 klass säkert i Europa. Det är inget problem i alla fall. Och de som påstår att det är mycket sämre här än vad det är på andra ställen, jag tror inte man kan göra det jämförelse, för jag tror att ingen har den överblicken av domarkvaliteten överlag liksom.
Nej, men de som gör det påståendet, de är ju så döma övrigt, så de borde beläggas med munkavle liksom i alla sammanhang de någonsin uttalar sig, för att det är klart som fan att domare sommarnivån är ju precis som du säger mycket högre än vad spelarkvaliteten är. Och därför är det också märkligt när då framförallt spelare och ledare går ut och klagar. Under den här, jag vet inte hur många matcher som har spelats i årets allsvenska, enligt mig finns det ett domslut att ifrågasätta, och det är Alla Kim när han lägger frispark på fel ställe. Det är det enda domslutet som bedömningsmässigt överhuvudtaget går att diskutera. Det är helt fel, och man kunde uppenbarligen inte reglerna. Enligt Patrik Westerberg, heter han, var kommentator på Simor, så är den här matchen, sa han helt plötsligt mitt under sändningen igår, så är det fortfarande så att det kan bli omspel i den matchen. Den här frågan är tydligen inte avgjord än. Det vore kanske ta i, men ja, så att där finns en befogad diskussion, för att där blir det också viktigt att efteråt komma till en konsensus om att men frisparken låg fel, den ska ligga där, och där har man inte varit riktigt tydliga från förbundets sida, bara för man då har försökt skydda sina domare, så att man behöver också förhålla sig annorlunda i kommunikationen kring vilka situationer man verkligen ska diskutera. Där behövs det någon slags samsyn från spelare, ledare, förbund och så vidare, så att man tar upp de situationer så där det verkligen är viktigt att man får en klarhet i vad är det som gäller. Vi har ju haft några handsituationer under dam-VM till exempel, där det blir väldigt viktigt vilken situation är rätt och vilken situation är fel exempelvis. Med allt detta sagt, eftersom det nu då förmodligen kommer att bli VAR framöver i Sverige.
Ja, kan du säga det?
Men jag tror att Sverige kommer kunna stå emot. Om det är som Enqvist säger att de förlorar sina Europaplatser och domarna får döma internationellt, då ser jag ingen annan utväg. Men i alla fall, mitt förslag till hela den internationella fotbollen, det är att om ni nu ska tvunget köra med det här fascistiska jävla skitsystemet som var i grund och botten är, som tar bort en rad delar av fotbollens skärm och tjusning, ja, då tycker jag i alla fall att släpp att ni domarna ska avgöra vilka situationer som ska granskas. Lämna över det till ett eller möjligen två beslut per match på respektive tränare, så får de säga vilka situationer. Det kan vara en eller det kan vara två. Då får man någon form av balans i det. Då sticker inte det här iväg. Jag tror att alla skulle också köpa det. Man får reagera på en eller möjligen två situationer per match liksom. Och sen får det vara bra med det liksom. Och sen får det vara slutdiskuterat. Så att om de tvungen liksom ska köra över oss stackare som avskyr detta VAR mer än något annat inom fotbollen, så får de i alla fall göra den förändringen. Håller du med om det, att det är den enda rimliga tillämpningen av VAR, att det blir liksom bänkarna, tränarna som avgör vilken situation som ska granskas?
Ja, men jag tycker att det skulle vara en bra utveckling av det. Om man ska ha det, så skulle det åtminstone minska skadeeffekten av det. Mm.
Sista frågan om det, är vi aktivister när vi tar ställning emot VAR?
Nej, och jag har sagt tidigare att jag har inga problem med en aktivistisk journalistik. Jag tycker att journalistik kan vara aktivistisk i vissa sammanhang.
Jag har stort problem med aktivistisk journalistik. Tycker det är väldigt olämpligt. Är jag en hycklare?
Nej, jag tycker inte det. Alltså, du menar att...
Du
måste ju kunna få driva... vad menar du? Att driva en tes är ju inte aktivistisk
journalistik. Jag tar ju aktiv ställning. Jag är beredd att ta väpnad strid mot VAR.
Ja, men då är det en stor fet hycklare i så fall. om det är det du vill höra.
Ja, absolut. Men vet du, jag ser det. Jag känner mig lite som Sarah Connor i Terminator. Jag slåss inte. Det här är liksom ingen debatt. Det här är liksom ingen strid mot andra människor. Jag klankar till, men jag slåss mot jävla maskiner som är på väg att ta över världen. Det här är liksom en kamp för civilisationens överlevnad i långa loppet, när du får AI och massa jävla robotar som far omkring och bestämmer och kan skapa krig och kasta granater och allt vad fan nu som eventuellt kommer hända i framtiden. Så jag känner väl liksom som hon där när hon slåss mot Terminator, och då blir det inte lika problematiskt att ta ställning emot det, för att jag menar, du tar ställning mot en jävla robot liksom.
Det är bra.
Ja.
Nej, men bara en utvikning om aktivistisk journalistik. Jag tycker att det var en bra aktivistisk journalistik när Sportbladet gick i bräsche för 51%-regeln. Alltså 51%-regeln är själva grundvalen för vår idrott i Sverige, liksom, så här, för vår föreningsidrott i Sverige. Jag tycker det var jättebra.
Fast det gjorde vi egentligen inte riktigt, tycker jag. Det som var att den frågan var så jävla underrapporterad, så att det var egentligen ett journalistiskt perspektiv där också, skulle jag säga.
Ja, skitsamma.
Nej, men fortsätt.
Ja, och sen så kan jag ju tycka att det är dåligt med aktivistisk journalistik när fan vet jag, GT delar ut kött på Way Out West liksom. Men man får ju ta både också i så fall liksom. Jag ser gärna liksom, om så länge man redovisar båda sidor objektivt och klart tycker jag man kan ta ställning som tidning i vissa sammanhang. Det är ju tycker jag en del av en tidningsuppgift att vara en röst i samhällslivet.
Bra, då stänger vi den debatten också och avslutar med några, fan en lång podd här, snart 1,5 timme. Läsarfrågor, men vi tar 3 stycken här för de är intressanta. Per Boman, bör allsvenskan ha en gemensam policy hur spelare som misstänks för matchfixning i väntan på utredning och eventuellt åtal, rättegångar? Hur ska den policyn se ut i så fall?
Ja, det är en svår fråga för att jag menar, säg att man vill störa ett motståndarlag, så säger man, skickar man in ett tips om att ja, men vi känner till att han spelar på den matchen eller att han är umgås med märkliga grupper. Om man då har en policy att den spelaren alltid ska sättas i karantän så att han inte ska få spela fotboll, då har man ju ett problem, eller hur? Så att jag fattar frågan, men jag vet inte vad man skulle ha för sanktioner. Däremot så skulle man kunna ha att man har en beredskapsgrupp som omedelbart sätts in för samtal och för så att säga, interna utredningar mot spelaren och föreningen. Men jag tror inte man kan ha några sanktioner som gäller till exempel att man inte ska få spela fotboll eller sådär.
Det tror inte jag heller. Jag tror att här måste liksom, det kan ju vara väldigt långa processer det här, och det är i så fall det, av två onda ting får man ju välja det minst onda, som det heter. Och då får man helt enkelt, då får den här spelaren helt enkelt ha den här processen hängande över. Och så får han kunna spela fotbollen då, för att man måste ju ändå vara oskyldig till motsatsen bevisad, som det heter. Och sen så någonstans så måste vi måste ju ta tillbaka det goda, alltså att lita på varandra också. Har du en spelare i ett lag som misstänks för det här, så tycker jag man kan kräva att klubbledningen måste ta det på allvar. Måste ta frågan, ärendet på allvar, en spelare som är under pågående utredning från polisen. Men det måste också kunna finnas en situation där vi accepterar att ja, klubben har pratat med de här spelarna och de väljer faktiskt i det här läget att lita på honom. De litar på att det här stämmer inte, eller de litar på att han varit utsatt för hot eller att han själv har hamnat i en väldigt besvärlig situation eller vad det nu kan vara. Sen är det möjligt, jag menar så är ju världen. Ibland blir man lurad, ibland glider någon på reglerna och så vidare. Men grunden måste ändå vara liksom att vi kan sätta oss ner och prata med varandra och faktiskt också då lita på varandra, och då får vi köpa att vi Att det är någon som utnyttjar det i vissa lägen. Och då är inte det hela världen, utan det viktiga är att vi också kan lita på honom.
Gott så.
Kommer griffarna klara sig kvar, undrar den läsare. Och jag kastar in en sidofråga. Var det ett nattfiasko den här nattmatchen? Eller?
Alltså, nu när Falkenberg vinner också. Och griffarna har sålt Hallenius. Och de har bara spelare födda typ på 00-talet på bänken utöver en. Fan, de har nog allsvenskans tunnaste trupp. Och
Vilken remarkabel skillnad det är med fjolåret så snabbt.
Ja, det ser verkligen illa ut, måste jag säga.
Historien upprepar sig. De gjorde sin bästa placering här för, vad är det, 10 år sedan och åkte ur året efter.
Nej, men jag måste säga att jag tillhör en av de som hade helt fel i den här frågan. Jag trodde ju att...
Ja, fast du sa att giffarna skulle bli sämre. Ja, du var sämre. Jävligt tydlig på det.
Ja, exakt. Jag trodde de skulle bli sämre, men inte så här mycket sämre.
Nej, det var länge sedan trodde. GIF Sundsvall är ju den stora negativa överraskningen i år. Med marginal. Ja, liksom,
sättet att de förlängde alla viktiga spelare och förstärkte med killar som Paconate. Det är obegripligt att det är så här dåligt. Nattmatchen, som jag förstår det, var det en folkfest i den meningen att det var den högsta publiksiffran i år i Sundsvall. Bra. Och att många tyckte det var en kul grej att gå på fotboll på natten.
Ja, men om det är den högsta publiksiffran, även om det nu inte sägs jättemycket, så tycker jag definitivt att det var jättebra. Ja.
Men sen så är ju, som jag förstår det, så var detta den tråkigaste allsvenska fotbollsmatchen som spelats på 00-talet. Vilket gör att om man nu har lockat så mycket människor till arenan och alla blir dödligt besvikna, så i längden så är det kanske ett fiasko ändå. Som jag sa, alltså det var, jag skulle varit hiskeligt alltså. Jag satt och kollade lite när jag kom hem, jag druckit en öl och så skulle kolla lite på matchen på datorn då. Jag la ner efter ett tag, för jag kunde inte. Dels var jag lite dimmig och dels så kunde jag inte kolla på det.
Det var så dåligt alltså, jag såg den inte.
Och jag har fått rapport om att folk gick innan slutsignalen. Så att Nej, det var liksom det var en fin tanke och det kunde bli bra, men det kan nog ha lett till ett ännu större problem för Sundsvall.
Det blir ännu sämre.
Man har alienerat så många människor helt enkelt.
Jag lider med våra stackars kollega, vän och kollega Mikael Wagner som håller ställningarna i Göteborg. Han var ju skickad först upp till Östersund då, för de spelar ju mot Blåvitt där. Skulle bevaka den matchen. Fick en 0-0 match med på sin höjd 2 målchanser. Och kallt och jävligt var det där tydligen också, rapporterar han. Och sen skulle han åka ner och ta den här nattmatchen liksom, eftersom man ansträngde resurser och man tänkte, kan vi slå 2 flugor i en smäll? Samma reporter kan ta båda matcherna eftersom de ändå då ligger inom avstånd. Så han hade någon jävla hyrbil, han åkte genom halva Norrland för att hinna ner till den här nattmatchen, och så fick han då 2000-talets sämsta fotbollsmatch. Han skrev roligt om det på Twitter, Wagner, att åka alla dessa mil med flygplan, hyrbilar, helikoptrar och ett fan, han tog sig fram till slut, släde och spark kanske, men och så fick han fan knappt en målchans för det. Han fick 2 stycken i Östersund, den sämsta matchen som har spelats på 20 år i Sundsvall. Så att ja, det var ingen lyckad utflykt för Wagner. Sista frågan anspelar på det. Hur många procent av Blåvitts kreativitet försvinner när Pekka Lagemyr kliver av planen? Och ja, vi fick väl ett svar på det eftersom han klev av mot Östersund, och innan det så tyckte jag att Blåvitt som de såg ut under våren, att när de gör sina omställningar, när de bryter på bra ställen i planen, då är det ofta Lagemyr som får bollen, som kan gå mot backlinjen, som kan hitta en lösning där. Och det gör han ju väldigt bra. Och allt det där försvinner ju i princip. Jag tror inte de hade en riktig omställning efter han klev av planen. Och eftersom omställningar är väldigt, väldigt mycket av IFK Göteborgs spel, och Pekka Lagemyr är så central för de här bollvinsterna, omställningarna och därigenom skapa chanser, så skulle jag säga att 50%, om man vill ha ett exakt svar, försvinner. Och det är också utifrån den här matchen då. Jag tror de hade... Jag hade en målchans innan han gick av, medan han var kvar på planen, och där var han inblandad i. Han spelade fram Vibe efter en bollvinst. Och de hade en målchans efter han hade klivit av, när inhopparen Holm blev helt fri. Men det handlar ju mer om att matchen öppnade upp sig mot slutet, att chansen kom den vägen då. Så att lite överdrivet, 50% av kreativiteten försvinner när Pekka kliver av, om den här läsaren då vill ha ett exakt svar. Men han frågade ju om procenten. Har du någon invändning mot det?
Jag tänkte säga 60%.
Men 60? Absolut. Fan, du hade bränt på ännu mer alltså. Ja, är ju en oerhört hög siffra.
Ja, absolut. Jag menar
att en spelare svarar för 60%.
Jag menar att han var överlägset bästa spelaren i Blåvitt under våren. Ja. Även fall många presterade bra, men ska man säga, så tycker jag att han var överlägset bäst. Just som du säger, att han kan pressa bäst av alla. Han kan vinna boll väldigt bra. Han har fart nog med bollen att driva upp den i snabbt tempo. Och han är den som är synnerligen bra på att, trots all den här höga farten, all den här pressen och stressen man har i en omställning, hitta den så här kirurgiskt spelade bollen i djupled till en medspelare utan att missa den. Utan sätter ju dem 7 av 10. Så därför tycker jag att han är otroligt viktig.
Då stänger vi dagens podd med de orden. Jag tackar dig, Per Boman, för att du kom hit med som vanligt kloka åsikter och synpunkter. Tack så mycket till alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.